When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och i detta avsnitt talar jag med kostymören och filmregissören Jana Fomin om MeToo. Men först vill jag tacka dig som stöttar den här podcasten på Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en hjälte. Har du inga pengar att ge, uppskattar jag om du följer, likar, delar och kommenterar så mycket som möjligt. Jag är shadowbannad i samtliga sociala medier vid det här laget och all spridning hjälper. Med anledning av det vill jag också gratulera dig som stöder Dekonstruktiv kritik, för oavsett tystnad och teknologiska tricks verkar det som att Dekonstruktiv kritik har effekt på samtalet. Även om ingen nämner det är det här som frågor drivs först, och i vanlig ordning tar inte mer än några månader innan man ser någon kopiera idén och sedan misslyckas fatalt. Vanligtvis någon politiker. Jag fick också vara med i Kvartals fredagspanel, och Kvartal är ju nästan som riktig media, så grattis till dig. Jag vill också gratulera dig till att Det här är en svensk tiger, boken alltså, har sålt i över 3000 exemplar. Ja, 3000 exemplar. Det här är en svensk tiger, är en bestseller. Över 3000 exemplar är liksom watch out Camilla Läckberg, för här kommer Det här är en svensk tiger. Nu väntar vi bara på att Dagens Nyheters kulturredaktion ska vakna ur sin wokeness och recensera den. Skämt åsido, för det är lika sannolikt som att den hjälp vi behöver kommer att komma från våra politiker. Det kommer den inte. Ledtiderna är långa, men det är en sju helvetes efterfrågan. Skynda dig att beställa ditt exemplar nu, så har du det i god tid före jul. För senaste upplagan av Det här är en svensk tiger är nu utskickad. Och kommer den inte till dig som beställt än inom 2 veckor, går det alldeles utmärkt att mejla till info@samistadpublishing.se. info@samistadpublishing.se. Den adressen finns också i botten av annonsen för Det här är en svensk tiger på aronflam.com. Men nästa upplaga har nu anlänt till Sverige och börjat skickas ut. När du läst boken, ta en bild på den och lägg upp i sociala medier. Använd hashtaggen Det här är en svensk tiger eller DHÄEST, så kommer jag att hjälteförklara dig. Om du tycker boken är bra alltså. Annars blir det diskussion, och har du rätt ger jag mig givetvis. Och annars idiotförklarar jag dig, så det är på egen risk. Tack till dig som kom för att höra mig tala om tigern i Uppsala. Och jag ser fram emot att träffa dig som kommer på föreläsningarna i Jönköping den 11 november och i Växjö den 12 november. Jag kommer att tala en halvtimme 40 minuter, därefter är frågor, bokförsäljning och signering. Den 11 november i Jönköping på kvällen och en eftermiddagsföreläsning i Växjö tisdagen den 12 november. Jag tar inget inträde, och till skillnad från Linnea Claesson som enligt bloggbevakning tar 120 000 för en föreläsning på 3 timmar, räknar jag alltså med att du kommer och köper en bok. Om det nu skulle vara så att du inte gjort det redan. Annars går det lika bra att visa sitt stöd på Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768-943737, 0768-943737. Eller beställa ditt exemplar av Det här är en svensk tiger på hemsidan aronflam.com såklart. Där hittar du också länkar till Facebook-eventen för föreläsningarna som Jönköpingsborna i alla fall tydligen kallar kosering. Kosering på min ära, vad falls. Oavsett vad, kom, det blir lättsamt och trevligt om väldigt svåra saker. Kom alltså om du inte är lättkränkt. Håll dig hemma om det är så att du är lättkränkt, för dina känslor sårar mina tankar. Jana Fomin är kostymör och filmregissör, och hon har klätt den svenska skådespelareliten sedan strax efter hon fyllde 20. Men det var många guldbaggar sedan. Hon är vanligtvis inte den personen som står i förgrunden utan bakom kameran och får magin att hända. Nu blir det dock ett samtal om MeToo, och det är Jana som får berätta. Yuval Harari, den israeliske tänkaren och författare till bland annat den oerhört populära boken Sapiens, som jag själv inte läst mer än några sidor i eftersom han hoppade över den felande länken mellan apa och människa och därefter började tråka ut mig en smula, har i en föreläsning på TED i alla fall förklarat att fascism är när du ser dig själv i spegeln och där ser en skönhet och mer därtill rättrådighet och moralisk överlägsenhet. När du har övertygat dig själv eller blivit övertygad om att du är bättre än andra och att det inte är ditt fel, ditt ansvar att göra något åt dig själv, låter det som någon du känner till. Host, host, Linnea Claesson, host, host, Alice Bakunke, host, host, Daniel Lööf, influencers, host, host. MeToo bygger på en verklig frustration som underblåsts och förvärrats av en ideologi som säger till män att de är födda ondskefulla förtryckare, samtidigt som den säger till kvinnor att de är ofelbara, rättrådiga och givetvis också vackra. Den har framgångsrikt upplöst normerna för relationen mellan män och kvinnor, vilket skapat och skapar nya problem, samtidigt som den argumenterat för felaktiga lösningar på existerande problem och de nya problem som uppstår på grund av normbrytandet. Lösningar som i många fall dessutom förvärrat problematiken. Dekonstruktiv kritik har gjort många avsnitt som handlar om just det här, med till exempel Cassie Jay som regisserade filmen The Red Pill om mansrörelsen, den norska komikern och sociologen Harald Eia vars tv-serie Hjärntvätt SVT vägrade, har vägrat och kommer fortsätta vägra att visa David Eberhardt, Alexander Bard, Christina Hoff Sommers, Jan McVarish, Joanna Williams, Charlotta Stern, jag själv. Länkar kommer att finnas i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Men när man övertygar sig själv, andra och generationer av unga av bara ett kön att de är fantastiska, starka, vackra och därtill oskyldiga till alla fel som händer dem, och därför, trots att de tydligen är så starka, behöver lagstiftning, program och extra stöd, samtidigt som man ska trycka ner det andra könet eftersom det är dåligt, är det inte bara sexism och synd om killarna inom citationstecken, det är orättvist mot båda könen. Det berövar nämligen ena könet det ansvar det innebär att vara en vuxen individ, eftersom den inte behöver ta det ansvaret eftersom ingenting som händer den är dennes fel, samtidigt som det orättvist lägger över ansvaret för allt på andra könet, samtidigt som det också säger att det könet inte kan hantera allt det här ansvaret. Vi människor måste verkligen vara den enda art på jorden där pistillen anklagar ståndaren för att den är en pistill. Trots att varken ståndaren eller pistillen bär ansvar för att den föds till det den är. Det är dessutom så underligt att människor som kallar sig feminister samtidigt säger att allt som händer kvinnor är mäns ansvar. Är inte det att Gud förklarar män och idiot förklarar kvinnor? Det är en retorisk fråga, såklart att det är. Jana Fomins perspektiv är unikt. Hon kommer från en av de branscher som förekom allra mest i media. Hon har arbetat länge i den branschen och har tung personlig erfarenhet av det hon talar om. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Jana Fomin.
Jana Fomin.
Jana Fomin? Mm. Okej. Okay. vem är du? Det är så jag brukar börja. Så.
Ja, jag är 49 år och har jobbat med film sedan jag var 21. Jag bor i Stockholm. Jag är mamma och till två söner.
Men du har jobbat med film sedan du var 21?
Ja.
Vad specifikt alltså jobbar du med inom film?
Jag har jobbat i hela liksom den hierarkiska skalan. Men jag är kostymör. Eller kostymdesigner, vi håller på att twista lite om
vad det brukade ska heta. Vara kostymör.
Precis, men det är kostymdesigner är lite mera, ja, kostymdesigner, det är väl det. Att det är från engelskan, att det är liksom lite mer pondus. Ja. Men inom teater så säger man kostymtecknare, till exempel. Sådär. Men det är ju egentligen att man designar kläder, hur det ska se ut på film och sådär. Så det är vad jag är från som profession från början. Jag gick på Beckmans. En modeutbildning när jag var från 20 till 23. Så att jag har liksom den utbildningen. Och under skoltiden så började jag jobba med film. Jag har gjort jättemycket musikvideor, stylat musikvideor, artister och sånt. Men de senaste tre projekten som jag har gjort tillsammans med min man så bestämde vi oss för att regissera tillsammans. Så att vi har regisserat en långfilm och två säsonger av en komediserie tillsammans.
Får man fråga vilka?
Den långfilmen som vi gjorde tillsammans heter Flykten till framtiden. Och sen har vi regisserat 2 stycken säsonger av en komediserie som gick på 4 som heter Ack Värmland. Så det har vi gjort tillsammans som regiuppdraget ihop.
Därför att din man kommer från Värmland?
Han kommer från Värmland, så att vi kör den stylen.
Det är Ulf Malmros.
Precis.
Och ni har jobbat på film jättemycket.
Yes, med varandra. Ja. Yes. Vi träffades 95 och på en filminspelning. Och sen har vi jobbat ihop. Och jag och Ulf har liksom jobbat väldigt sida vid sida. Och även då när jag bara inom sitt tecken var kostymör, så har det varit suttit i klipprums, bestämt musik, allt, casting, sånt. Men då varit liksom, bara för att vi jobbar så tillsammans liksom. Men så vi bestämde oss liksom för att vi skulle göra det mera synligt. För jag har haft så här dramaturguppdrag på projekt också liksom, som vi har gjort tillsammans. Men jag har jobbat med andra också. Men det har blivit mer och mer att det är bara vi liksom.
Träffades ni på jobbet?
Ja, vi träffades 95.
Var han din chef då?
Då var han, ja, det var han ju.
Så det var en MeToo-situation?
Nej. men det var jag ju. Han regisserade och jag var faktiskt ass då. Mm. Så träffades vi.
Jag frågar bara, därför att de flesta människor har ju, i alla fall i modern tid, träffats på jobbet.
Jo, men det är ju så. Och filminspelning är ju så här att för folk som jobbar på vanliga jobb, så tror jag att man kommer varandra ganska nära kanske under 4 års tid eller någonting. En filminspelning är så fruktansvärt komprimerad och man visar sina bästa sidor, sina sämsta sidor. Man lär känna varandra otroligt snabbt, för man måste det. Och man är som ett resande cirkussällskap, man är liksom utelämnad till varandra, man kommer väldigt, väldigt nära varandra, på gott och ont liksom. Men det blir väldigt, väldigt intensivt. Så det var en ganska lång inspelning, det var en tv-inspelning, så att ingen lång film på 8 veckor utan längre. Så där träffades vi liksom, och då lärde vi känna varandra och såg varandra liksom, i hela spektrat. Det var inga upptäckte liksom med vem man är och sådär.
Har ni mycket jobb idag?
Nej, det kan man väl inte riktigt påstå att vi har.
Ulf, varför inte?
Ja, för att 2017 så var det något som hette MeToo, jag vet inte.
Det gick mig inte helt obemärkt förbi. Nej.
Och vi var väldigt engagerade som alla i det där. Eller vi blev påverkade liksom av det. Från början. Och sen så blev vi drabbade av det också. På ett ganska brutalt sätt.
Så hur började MeToo för er?
Alltså, det som var intressant var att det började ju med att man började prata liksom med varandra. Och man märkte, alltså det kom väl som från USA, och så började man prata. Och så började man prata, eller vi pratade jättemycket om vad det och vad det annat liksom. Alltså bara så här, 2 personer, man pratar med varandra. Jag har pratat med jättemånga tjejkompisar i branschen. Bara i branschen liksom. Och vi diskuterade liksom, vad är det och hur ska man göra och så där. Ganska roliga samtal, ganska bra samtal. Och sen så fick jag veta av en kompis som var med i en av de här Facebookgrupperna att det hade startats även då en för film- och teaterarbetare, för då hade kvinnorna i skådespelarnas grupp som heter Tystnad tagning, men som ändrar namn hela tiden. Den heter Tag Morkullor. Ja, den heter lite olika saker.
Okay.
Men den visste vi fanns. Och sen så fick jag av en kompis veta som är aktiv liksom, att det fanns en teater- och filmarbetargrupp. Och hon var ganska bekymrad av den. Eller sådär, orolig. Och då började det bli liksom lite mer oroligt. Sådär, att det är ganska hetsk stämning och det, ja, jag vet inte vad, och de här, alla är så arga, alltså massa sådana här kodord, ungefär som att man, när man ska prata med ett barn som vill säga någonting.
Mm. Och då är du barnet i det här?
Nej, utan jag är mamman.
Okej.
Okay. Mm. Så man får liksom dra ut, men vad är det som har hänt i skolan då?
Mm-hmm.
Du vet så. Mm. Mm. Så att jag pratade med henne och hon var väldigt bekymrad. Och sen så tänkte jag, nej men nu, det är ju någonting. Och då tänkte jag att det skulle kanske vara, handla om någon vi har jobbat med tillsammans. Någon vi tycker om, lite sådär. Liksom så. Skådis. Någon som, ja. Men då så berättade hon för mig att det fanns ett rykte om Ulf där. Och jag ville liksom, det var så konstigt under den här tiden för att det var så heligt. Och jag var med i den där heligheten, att du får inte avslöja vem det är. Som anklagar här, utan kvinnor måste bara få lugnt berätta i det här trygga rummet. Alla ska bara bekräfta. Och jag är medskyldig till att jag liksom, jag vågade inte pressa henne liksom. Så att jag, i efterhand är det sjukt. Jag vet att det är sjukt. Men jag frågade, vad är det som står? Och hon var ledsen och var sådär, det är väldigt, väldigt grovt. Liksom. Det är väldigt grovt. Och sen så fick jag några hintar om vad det kunde vara. Men inte vem det var. Och sen så var hon jätteledsen. Så då tänkte jag, men jag måste liksom skydda henne lite här nu. Helt sjukt. Att jag gjorde det, men det gjorde jag. Och sen så gick jag raka vägen in till Ulf. Och sa att så här är det. Och
var du arg på Ulf då?
Det sjuka var att känslan var bara så här, jag kan inte bära det här själv, det här är bara så sjukt och jag fattar ingenting. Och när jag berättade för Ulf så är det så ångrar jag i efterhand att jag inte filmade honom. För att det var, om man vill se, om man någon gång ska använda det här, hur en människa ser ut som får en chock eller som får en lögn kastad på sig, så skulle man ha det facet. För det var bara liksom tomt. Alltså, jag kan inte, det går inte att beskriva. Så det var tråkigt att jag inte filmade det. Och sen så började liksom hjärnan bara gå snabbt som fan. Och då blev jag, du måste ha koll på vem det är. Sen, och då blir jag ju liksom så här, nu gäller det att handla. Vem är det? Vad är det här för någonting? Du måste komma på vem det är.
För att om man, och vad kommer, vet du om det här ryktet då? Det här
då laget? Vet jag bara att det är något sadistiskt, det är en våldtäkt.
Du vet inte när?
Nej.
Det kan vara i närtid liksom.
Ja, exakt. Jag vet ingenting, det är bara fruktansvärt grovt liksom. Och att de skulle ha jobbat ihop. Just det, så var det. Och det är sånt som rullar på sen. Det är därför det kommer lite så nu för mig med också när jag pratar om det. Nej, men för att det var så här, de skulle ha jobbat ihop eller något liknande, kanske på någon ungdomskanal. Och jag var så här, men vänta, han har ju inte jobbat på någon, va? Är det Strix? Alltså, så.
Disney Channel,
ja precis. Nej, men och det är som hur hjärnan funkar, det är bara man letar, och Ulf började leta i huvudet också, fatta ingenting. Jag sa, nu du får titta i dina dagböcker, för han har skrivit dagbok sen, jag vet inte när, och går in liksom i garderoben och tar fram gamla dagböcker från 90-talet och bara börjar gå igenom, och sen sätter han sig och försöker förstå vem det är som kan ha skrivit någonting. Det är så jävla obehagligt. För att det blir, sitter och skriver liksom på små post-it-lappar. Liksom, kan det vara den här? Tyckte hon att jag var dum som gick? Alltså, eller du vet. Alltså så jävla förnedrande liksom. Sen så, det går ett dygn. Och efter det så får vi skärmdumpar. På ett annat håll. Inte av den som jag pratar med då. På det här. Och vi skulle iväg på.
Så då får ni se anklagelsen så att säga.
Ja, och vi får veta att det är kanske ännu grövre än vad vi trodde liksom sådär. Och det är fullkomligt bizarrt alltså.
Ännu grövre?
Ja, det är absurt grovt liksom.
För när man får sånt där höra att någon viskar om en. Alltså min hjärna hoppar ju alltid på det värsta tänkbara någonsin.
Mm.
Och min hjärna kan tänka sig saker som jag inte ens har gjort än.
Ja, precis. Men det var så, ja, det är väldigt, väldigt grovt liksom, och det blir liksom grövre och grövre också. Det är som att författaren liksom går igång på att liksom bli triggad av sig själv att skriva liksom. Så det blir liksom, ja, smaskigt kanske man ska säga. Alltså jag vet inte, det är helt äckligt bara. Men vi får det, och sen får vi då kommentarer och till det här inlägget. Kommentarer, gilla markeringar, alltså likes och allt sånt också. Och det här fortsätter att rulla på.
Det är många.
Ja.
Hundratals.
Ja. Och gruppen består ju av...
era kollegor.
Ja. Och det är också så där, då börjar du ju leta liksom. Nej men det, åh gud vad skönt hon har inte skrivit. Du vet så här, alltså du liksom, du vill ha någonting att hålla i liksom.
Ja, mm. Veta vilka som är på din sida.
Ja, precis. Och man vill veta vilka som... För alla reagerar ju på texten.
Mm.
Och det är det här jag har tänkt så himla mycket på. Att man reagerar ju på en fruktansvärd text. Alltså någonting som någon skriver. Så det blir ju liksom, hur grovt någonting är blir ju ännu mer grova, liksom responderingen blir väldigt grov liksom också. Så att det är ju, det blir ju sådär jävla liksom, häng honom högt och ja. Det är alltså, det blir en reaktion på liksom hennes text liksom. Och det är våra kollegor och det är folk, både folk som känner oss, känner mig. Som inte känner Ulf, men som, och sen är det folk som vi inte känner men som är i branschen som reagerar på det här. Och som gärna vill pinga in folk som har du sett det här och du vet sådär liksom. Och det blev väldigt tydligt när att folk förstod vem det var. För att många av de här anonyma vittnesmålen var väldigt anonyma liksom.
Mm.
Men här gick det väldigt lätt att förstå vem det handlade om. Och de bekräftade det väldigt mycket i texten, liksom, i kommentarerna. Ja, men gud, man fattar ju vem det är, för fan, jävla äckel. Liksom, ja, sådär. Så att,
men den som skriver den här anklagelsen är ju inte anonym i den här gruppen. Nej. Så alla vet ju vem den personen är.
Ja, precis. Ja, eller det vet jag inte om de vet, men det verkar som... efter allt, nu hoppar vi fram i framtiden lite, men det verkar som att många kanske har förstått det efteråt. Men man kollar inte upp henne, vem hon är innan, utan jag har ju fått liksom bekräftat lite efteråt att folk har förstått vem hon var. Och då...
För hon anklagar alltså Ulf för våldtäkt.
Mm.
Och våldtäkten ska ha skett för mer än ett kvarts sekel sedan. Mm. 26 år sedan.
Ja, hon visste ju inte riktigt själv, för hon skriver ju inte riktigt ut det. Hon har ju inte koll på det. Men Ulf har ju koll på när de har legat.
Eftersom han skriver dagbok.
Precis. Så han förstod ju när det var. Men det är också det, han hade inte ens trott att hon skulle kunna, att det skulle kunna varit hon innan vi visste att det var hon. Hon var inte med på någon post-it-lapp. Han trodde hon var en skön tjej. Liksom sådär. Alltså såhär, nej, men hon var ju på. Eller, ja, det låter slarvigt, men ja.
Jag förstår hur du menar. Det var, han hade fått för sig att det var frivilligt.
Ja, absolut. Mm. Hon släpper med honom hem för att han har låst ut sig själv och sådär. Avslutade sessionen med en finklämning.
På hans rygg.
På hans rygg. Och det är därför jag visste vem hon var. Jag tyckte också hon lät skön. Eller, ja.
Avslappnad i förhållande till finniga ryggar.
Ja. Exakt, väldigt avslappnad. Och jag har till och med använt henne som exempel så där med mina söner. Att det finns kvinnor som tycker det är okej. Alltså det finns sådana som inte skräms av finnar.
Men så, nu kan du också lägga till, håll er borta från den typen av kvinnor.
Som vill klämma finnar på din rygg när du ligger med någon första avvandrastan. Ja, precis. Så att det är också, det är väldigt äckligt när man inte riktigt kan lita på sin intuition. Liksom, när den försvinner. Väldigt otäckt är det.
Men kan du säga hennes namn idag?
Ja, för att nu blev hon ju dömd i tingsrätten.
Ja.
Mm, så det kanske man kan. Eller ska man kolla upp?
Jag kan ju. Men jag behöver inte om du inte vill.
Men jag kan ju nämna i alla fall att den här personen är en dokumenterad lögnare.
Och det visste ju inte vi då.
Nej, men hon gjorde alltså en dokumentärfilm år 2000 som sedan avslöjades vara, alltså ville bygga en extremfeministisk tes.
Ja, just det.
Ja, och det byggde på ren lögn. Hon påstod att hon hade med en scen ur en porrfilm där hon påstår att kvinnan som är med i den här porrfilmen inte är med frivilligt utan är drogad och blir våldtagen.
Mm.
Och Robert Aschberg åkte över och intervjuade den här kvinnan. Som jag har för mig att jag skrev upp namnet på någonstans. Mila Kegel. Och hon är ju själv med på det här. Det här är ju helt frivilligt. Hon blir ju tvungen att förklara då att ja, men det är en erotisk fantasi och jag är en skådespelare. Så jag skärmar ju av mig själv och spelar teater såklart. Mm. Och sen trist att ni inte tyckte det var bra spelat. Men det är väl...
Eller så bra spelat så att folk tror att det är på riktigt.
Ja, det,
eller vad man
det, säga. Det är möjligt det också. Men oavsett vad så var ju då den här dokumentärfilmarens påstående om att det här var en riktig våldtäktsscen lögn.
Mm.
Och det var det filmen i stort byggde på.
Mm.
Och sen lite senare så avslöjas samma person då med att förskingra pengar från en kvinnojour i Umeå.
Mm.
Där hon också tillsammans med två andra kvinnor på den här kvinnojouren har kidnappat två flickor. Och försökt få dem att erkänna att de är offer för en satanistisk pedofilsekt av högt uppsatta män i Sverige.
Ja, och det här visste ju inte vi heller om. Innan. Det här är ju sånt som vi har förstått och fått reda på efteråt. Det är sinnessjukt.
Ja, det är hyfsat sinnessjukt. Just den där kidnappningen skedde tydligen i anslutning till något sorts sommarläger för tjejer som behövde hjälp.
Mm.
Men de här tjejerna, alla de här tjejerna som har rest till Umeå då för att vara med på det här läget, de lämnas vind för våg medan de här tre jourledarna kidnappar två unga tjejer och försöker låsa in dem och övertala dem om att de har varit med om ännu mer fruktansvärda saker. Mm. Och sen blir polisen inblandad.
Mm.
Och det är den här människan som alltså minst två eller tre gånger tidigare har blivit ertappad med rätt grova brott som anklagar din man.
Mm.
Och det är ju inte så att hon är anonym i den här Facebookgruppen.
Nej.
Så många av de här som bara hoppar på och likar, vad exakt hade de gjort för research på den här personen? Känner de henne?
Nej, jag tror inte det. Eller det vet jag inte. Och det är väl det som är det intressanta i det överhuvudtaget. För att det funderade vi ju också på, liksom, eftersom det här skulle skickas till Svenska Dagbladet. Det som kommer fram i grupperna så skulle det skickas allting till Svenska Dagbladet och så skulle de då sätta ihop sin lilla redigerade version av det här. Och det som kom fram och de liksom, saker och ting som passade i tidningen eller som var spännande nog och så. För det var ju väldigt många historier som inte kom med, som kanske hade en annan liten approach och sådär. Och att jag tyckte det konstigt att de inte kollade upp det. Alltså kollade upp henne. Det var väldigt märkligt. För vi fick
SvD fick alltså av den här personen, just den här gruppen.
Ja, alla de här, från tystnadtagning och sen så då backstage och sen så flera andra av de här MeToo-uppropen publicerades i Svenska Dagbladet. Och så att på något sätt, de fick väl, jag vet inte om det var admin som hade hand om det och redigerade det först, men det tror jag inte, för att jag vet att väldigt många hade kontakt med Svenska Dagbladet. De här som satt med det. Och det som var, vi hade ju en det var ju en rättegång i somras där hon blev då fälld för grovt förtal i tingsrätten. Och i där, ett av vittnena som hon hade kallat var ju en av de här reportrarna från Svenska Dagbladet som skulle komma in och vittna. Och jag vet inte riktigt vad.
Vad skulle hon vittna om, den här reporten?
Alltså, det var ju det som var så märkligt att hon kommer in. För du får ju kalla som när du åtalas får du kalla vittnen själv. Liksom. Det är ingenting som staten står för eller åklagaren betalar för. Resersättning eller utebliven inkomst och så. Men hon dök upp där med ett ombud dessutom, den här reporten. Och satt och vittnade under ed och sa att hon var väldigt, lät väldigt trovärdig.
Lät väldigt trovärdig.
Ja.
Och den här kvinnliga reporten då, på Svenska Dagbladet. Mm. Hon är ju då reporter, så hon är journalist.
Ja, hon är journalist.
Ja, så hennes jobb är alltså att ta reda på om någon är trovärdig och inte bara låter trovärdig.
Mm.
Hon ska alltså inte bara gå på sin magkänsla, eller har jag förstått saken rätt?
Ja, men alltså det var det som var, varför gör hon ens det här? Det var så konstigt att hon dök upp liksom.
Och varför tror du att hon gör det här?
Ja, det var bara märkligt. Men jag undrar om det var... Det var ju en stor grej för Svenska Dagbladet att ha de här. Det kanske var att vi har gjort det vi kunnat. Vi gjorde rätt eller det här var någonting fint och bra. Ja. Jag vet faktiskt inte
riktigt.
Det är
en fantastiskt stor grej. De är en av många, många tidningar i Sverige som har fällts av pressens opinionsnämnd. Mm. Just för publiceringar i samband med MeToo. Svenska Dagbladet förekommer ett stort antal gånger. Mm. Tillsammans med givetvis Expressen, SvD, Arbetaren, Hänt i veckan, Resumé, Aftonbladet, Metro, DN, Göteborgsposten, Jönköpingsposten och så vidare och så forth. för journalisterna hade ju också ett upprop.
Ja, precis.
De hade väl det första uppropet.
Var de först? Var inte skådespelarna först?
Var det? Jag tror inte det.
Nej, det har du kanske rätt i. Nej, du har nog rätt. Det var nog de först på sitt sätt.
Alltså, så media har en stor skandal.
Japp.
Människor som jobbar inom media avslöjas med oegentligheter och osunda arbetsförhållanden.
Mm.
Och sen så uppmanar samma personer som jobbar inom media och är med i medias grupp, slutna grupp, de uppmanar andra branscher att ta efter.
Mm. Jag pratade med en kollega för ett tag sedan och hon sa att det var så otäckt under den här perioden för att man var liksom taggad i olika liksom mejltrådar och så. Har inte du varit utsatt för något sexistiskt på arbetsplatsen? Nej, det har jag inte. Oh, suck. Alltså, man var dålig om man inte hade någonting att komma med. Och att...
alla skulle vara med och bekänna liksom.
Ja, bekänna och... Men gräv lite då. Har du ingenting? Finns det ingenting? Och sådär. Och jag tror att rätt många blev liksom skraja också. Och jag tänker just i de här grupperna som jag har lite koll på då. Så var det just att det sköljer ju över en att man inte vågar lita på någon. För det var ju också lite den här, du vet aldrig någonting. Det kan vara vem som helst. Du går aldrig säker. Om du ser liksom 10, 20, 30, 40 olika vittnesmål eller historier så tänker du till slut, men gud, jag kan ingenting. Jag kan inte lita på mig själv. Och där någonstans så känner jag att, jo, det kan du faktiskt. Alltså vi måste nyktra till lite nu. För att vi vet, vi måste utgå ifrån att vi faktiskt har lite koll. Och att vi vet och att vi har någon slags, även om vi inte hade riktigt koll på vem som... Alltså tok kanske man aldrig riktigt kan förbereda sig på. Men du kan inte bara släppas helt fri och tro att du inte vet någonting. För att du vet faktiskt ganska mycket om vilka människor är omkring dig. Men det känns som det fanns en väldigt stor rädsla för att du inte vågar lita på en enda snubbe. För det var så mycket män som det stod om liksom, i de här grupperna. Och jag tror det som jag tycker är intressant när man har pratat framförallt med män är att killar fattar inte att det inte var så städat där inne i de här grupperna.
Vad menar du med det?
Alltså,
för kvinnor är ju offer och män är förövare.
Ja.
Så de här väna små blommorna som låste in sig i de här Facebookgrupperna. Vad var det för regnbågar och enhörningar de pratade om?
Nej, men om du tänker så här att det vi får se, det som kommer ut där i Svenska Dagbladet är ju liksom lite städat. Så. Och det ser ut som att det är inga som har kommenterat, utan här har vi bara gett vårat vittnesmål.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi har stått inför, vi har gått in i vårt lilla bås och sen så har prästen skrivit ner och sen har vi, ja, så det så. Men det är ju liksom kommentarerna runt omkring. Det är ju griserier.
Det, beskriv.
Jag menar, jag vet ju bara det som jag har sett och sådär. Men det är ju, säg att det står någonting om någon som du inte riktigt kan förstå vem det är de skriver om. Då står det ju liksom kommentarer så här, DMa mig, gud för fan är det han? DMa. Alltså det är en sån här törst liksom. En blodtörst skulle jag vilja säga. Med att det är liksom, du vill veta, jag vill skvallret liksom. Sådär.
För vad som pågick i de här slutna grupperna, det var väl i princip upprättandet av så kallade förövarlistor.
Precis, och i den här...
Vad är en förövarlista?
Ja, det var ett begrepp som jag inte hade hört förrän jag såg hur det stod i den här backstage-gruppen då. Men jag förstod att det finns på i de andra grupperna också. I alla fall skådisarna pratar väl om det också. Men... och det var ju att när du har skrivit en text, jag var med om det här, var här på en inspelningsplats, han tafsade på mig när jag skulle göra sig och så. Då fick du en fråga från admin, så här, vill du inboxa namnet så sätter vi upp honom på listan. Och i det här fallet, i det som den här, det som drabbade oss, så är det ju liksom, så har jag ju det är ju med liksom i förundersökningen, så här. Vill du ha namnet på listan och sådär. Sen är det...
Och det är de som är administratörer.
Ja.
Mm. Och då, hur många administratörer är i sådana här grupper?
Jag tror att det är två.
Två administratörer, och grupperna kan innehålla tusentals medlemmar.
Ja.
Så det är två tjejer, antar jag,
ja.
Som sitter uppe i toppen och får namnet på alla. De får lister, de får makten att avgöra vilka som ska hängas ut offentligt och inte. Och vilka är de här adminsarna då? Har man gjort research på dem? Finns det CV:n?
Nej, och det är också så här, vilka är det som startar de här grupperna? Det vet jag. Jag vet inte hur det gick till, vilka som fick den här makten. Men alltså, det var hur det demokratiskt röstades fram, eller om de hade... Ja, det vet ju inte jag hur det gick till. Men det var några som tog på sig det här tunga jobbet då, och ta hand om den här biten. Men det som var intressant med förövarlisterna var ju att hon som ljuger om Ulf, hon är ju väldigt intresserad av de här förövarlisterna, för det skulle delas ut till alla medlemmar, hade hon fått lovat. Hon är väldigt, väldigt besviken när det inte kommer ske. För då har det beslutats att nej, men vi kommer inte dela ut några lister. För jag fick ju de här fortlöpande, så att jag såg ju att det var diskussioner om att de här listorna skulle delas ut till alla i gruppen, med tecken på att, eller så här, idén var att man skulle känna sig trygg när man söker arbete. Så man ska slippa jobba med de här förövarna då. Så att det var en väldigt sån här hetsk diskussion om det, där hon som ljuger om Ulf är väldigt aktiv. Sen får hon reda på att det inte kommer bli några förövarlistor, utan det här ska liksom bli anonymt, ska vara anonymt till, skickas till Svenska Dagbladet och så. Men samtidigt så vet jag ju att jättemånga privat ringde ju till Svenska Dagbladet också, för att de ville ju gärna att det skulle skrivas om personer och göras case på dem, om det fanns tillräckligt mycket på en eller annan man. Och jag pratade med en skådespelerska som var jäkligt bekymrad i sin grupp, som ringde hela dagarna och pratade med Svenska Dagbladet och sa att liksom, det får inte liksom, ni kan inte hänga ut för. Alltså, det här var, vi vill åt strukturer, och sen var det en annan falang som var så här, nej, vi vill att det ska liksom, det måste bara ut i det liksom, och skrivas om dem. Så det verkade ju vara väldigt mycket liksom olika falanger i de här grupperna också, med vilka som ska, om det ska hängas ut eller inte liksom, med namn.
Systerskapet var inte helt i konsensus.
Nej, men de försökte verkligen hålla ihop, alltså. Mm. Det måste jag ändå ge dem. De försökte verkligen hålla ihop. Min erfarenhet, eller min röst, har liksom inte fått något utrymme, eller jag har inte hört någon som har pratat som jag liksom, i hela MeToo-diskussionen. Min erfarenhet har inte liksom kommit fram.
Och vad är din erfarenhet?
Min erfarenhet är att vem är offer i under MeToo? Alltså så här, jag kan säga att MeToo blev inget bra. Det var inget bra. Det blev inte... Jag har verkligen letat med ljus och lykta efter bevis på att det blev bra. För jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja veta vad som blev bra av det här.
Alltså nu är ju alla överens om att det i slutändan var bra. För om det inte var det, då måste de konfrontera sitt eget beteende.
Ja.
Och då kommer de fram till väldigt snart att de inte är goda, utan en del av en pöbel.
Ja, men precis.
Lynchmobb. Den typen av människor är de. Är jag rädd att säga.
Ja, och varje gång jag har pratat om det här så är det ju den här sägningen. Och jag menar, vi har sagt den, både jag och själva, väldigt alltså tidigt. Att ja, men i grunden var det någonting bra. Och jag vill, någonstans så hade jag jättebra samtal med kollegor. Face to face. Om vad fan gör vi? Det finns sjukt många bra exempel på bra när man har sagt till. Hur man gör en situation när den blir lite knepig. Vilket stöd man får och allt sånt där. Och hur vi har liksom löst det. Alltså som människor.
Mm. Som individer.
Som individer. Och när man stöttar varandra och sådär. Och jag vet ju att i den här film- och teaterarbetargruppen så var det några tjejer som försökte så här. Hur är vi mot varandra då? De blev ju helt tystade. Och jag har ett exempel på när det gick ganska bra en gång. Då gjorde vi så här att jag sa till fotografen och då så sa han till. Alltså du vet, man tar hjälp av någon.
Men för jag undrar, för jag läste som exempel den här grejen som utbildade sig på Dramaten tror jag. Mm. Jag läste om det här i SvD. Det var när det var MeToo och då hade de något exempel. De hade stått i någon cirkel runt regissören och sen så hade den här huvudskådespelaren, manliga som inte namngavs då, han hade bara sträckt ut armen och tagit någon av kvinnorna i sällskapet, alltså i arbetsgruppen, på bröstet.
Ja.
Och så stod det bara, och alla bara tystnade.
Exakt.
Ja. Därför att det är väldigt intressant.
Ja.
Därför att där händer ju någonting.
Ja.
Ja. Det är ju beviset på att branschen faktiskt är rutten på något sätt. Därför att vilken arbetsplats kan du bara spontant ta någon på tutten utan att någon säger ifrån?
Ja, men det där, och eftersom jag nu har haft oceaner av tid och fundera på hur det har varit och vad som är, vad är vad och vad är annat, liksom, så är det ju, att vi det här man kallar för tystnadskultur, eller vad det är för någonting. Jag vet inte ens vad det är. Men det är ju, alltså det är ju väldigt, det finns en väldigt så här hierarkiska liksom, teaterhus ska vi inte prata om. Det är verkligen en hierarkisk liksom, skala. Och de som jobbar på ateljéerna eller de som jobbar på scenen är liksom, ja, de kanske är längst ner och sen så är skådespelarna högst upp. Det är inte regissörerna. För skådespelarna är fast anställda. Det finns en fåtal regissörer, men ofta är de gästregissörer. Så min erfarenhet av att jobba på teatrar är ju att det är hovet. Alltså det är jättespännande. Ibland så är det så här som att, men gud, jag är med i en, jag gör en tidsresa, jag är i en annan tid. Men för att nu var det kanske liksom 15 år sedan jag jobbade på teater, men på en större teater, men det är liksom tyst och bock liksom. Och man låter ju också människor få sväva ut liksom. Och min erfarenhet är att det gäller ju både män och kvinnor. Alltså och som kostymör så är det ju så där, du vet ju, har ju så mycket tricks för att få någon att vilja göra, alltså man blir proffs på manipulation på ett sätt. Men att man vet ju hur man ska få någon att hamna liksom där man vill och gå med på de här klädidéerna man har och sådär. Så att det är just liksom klappa egon eller liksom, ja, få dem att känna sig bekväma. Och det är det negativa kanske man kan se. Men sen finns det ju positiva i det, är ju också att det, eller som kanske hör till, är att du måste ju vara lite gränslös. Alltså för att våga slänga det ut. Så att man har ju också ganska mycket, man låter ju skådespelare ha ganska mycket utrymme. Att få vara hur de vill vara, för att det är känsligt och sådär. Och jag menar, det är kanske svårt att säga ifrån, men jag vet inte om det är... Jag tycker inte att det är alltid... Det är ju inte bara män. Alltså så menar jag.
Vad menar du med det?
Jag menar att det är ju inte så att kvinnor... Bara för att i egenskap att ha det könet är snäll mot andra kvinnor. Alltså att man är bara god mot andra tjejer som är liksom...
Men de är alltid goda mot alla män.
Nej.
Gör de för jag såg Ebba Witt-Brattström stå i tv under MeToo. Ja. Och Ebba säger ju lite på statistik bra saker ibland och dåliga saker ibland. Och nu så sa hon att nej men skälet till att det inte kommer fram några kvinnor, det är för att kvinnor är mycket bättre på att veta var gränsen går.
Ja, det... Ja.
Är det verkligen så? Eller är det bara så att när en kvinna är kåt och ger sig på en kille så är det inte ett fysiskt hot på samma sätt?
Ja, men det kanske är det de menar då. Att det är det styrka då eller så. Men jag menar, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag hade så här olika liksom exempel i huvudet, så var det så här, när har jag känt mig som mest värdelös? Är det när jag blev... tafsad av en manlig skådespelare när jag skulle gå fram och knäppa hans skjorta. Och han tog mig mellan benen och jag hoppade, för att det lär man sig ganska snabbt. Man hoppar lite sådär. Det var inte jättekul, men det sågs av ganska många andra i rummet. Och jag fick reaktioner på det. Att det var såhär, uff, äckelpäckel. Mm. Då kände man ju sig bekräftad att det var inte okej. Det där kan jag ta, det var inte så mycket mer. Mm. Det var inte kul, men det var liksom, det var ju folk som såg det. Eller är det värsta när jag står liksom, maskinerna har gått sönder, jag är lägst på skalan som en jävla kostympraktikant och står och tvättar en kvinnlig skådespelerska trosor för hand. Det var typ äckligare för mig. Alltså för att, vad är äckligt liksom? Vad är gränsen för vad som är oacceptabelt liksom? Och jag tycker ju att det där var ganska obehagligt, att behöva stå och tvätta någons trosor liksom. Det är inget fräscht. Fast man gör det, liksom. Och det där andra. Men i
mycket MeToo, i livet är obehagligt.
Exakt. Och i MeToo så var det ju bara en viss historia som skulle berättas. Jag har ju stått på så här otroligt långa provningar. Alltså en kostymprovning på teater, men även film, kan ju liksom pågå i 4 timmar. Och den kan expandera och det kan liksom, det blir kontroverser och man måste liksom, ja, det känns inte bra hit och dit och sådär. Men det är ju inte så att det är männen ofta, liksom bara där som är jobbiga. Så, utan det är ju, jag har ju stått i liksom 2,5 timmar och pratat en skådespelerskas stjärt, hur den ser ut. Och tänkte så här, liksom, vi jämngamla, när ska hon sluta prata om den? När ska vi komma överens om att den är okej? Okay? Kan vi inte bara gå och ta en kaffe? Men det säger man inte. Eller jag gör inte det. Och sen så blev det som ett experiment i huvudet. Hur länge ska vi stå här? Och så blev det roligt i huvudet. Liksom. Ja, det här måste jag berätta någon gång. Det här är ju jätteknasigt. Men just det där, liksom, det där expanderandet. Att, det liksom, att man bara, det bara får pågå jaget, egot och så. Och sen, för att man vill bara få... peace på jobbet liksom. Vi ska få ihop den här föreställningen. Vi låter det bara vara. Men under MeToo så var det ju bara det ena som skulle höras. Inte rangordningen, inte var man är på, någonstans i skalan, i vem som är viktigast eller hur kvinnor beter sig mot andra kvinnor eller hur kan vi bli bättre och stötta varandra och sådär. Utan det var ju ett narrativ, liksom.
Och vilket narrativ var det?
Att det var män som var... Att vi kunde enas om att det var männens fel. Och blev vi av med dem, så blev vi av med problemet, liksom. Så tycker jag nog att det var det som var... Blev kontentan av alltihopa. Vilket är...
Och nu har du har ju levt med det här ännu mer än vad jag har. Mm. För jag har... Andra tabubelagda områden jag måste bevaka också. men det här har jag ju stirrat mig blind på väldigt länge. Mm. Men du säger att du har verkligen letat efter någonting bra med det här.
Mm.
Men du har inte hittat något.
Nej.
Så vad är det för konsekvenser du ser istället? Hur har det här påverkat relationen mellan könen? Har det gjort arbetsplatserna bättre?
Jag vet inte om det har gjort arbetsplatserna bättre. Det jag tror är att vi har kommit fram till nu att vi... kvinnor har en särställning idag.
Vad menar du med det?
Ja, men att vi håller männen i ett fast och stadigt punggrepp. Det finns ju alltid någonting vi kan ta till. Vi kan känna oss... det kan vara, vi kan säga att nej, men det var sexuella trakasserier. För att det som MeToo bevisade var ju att både män och kvinnor tror på kvinnor. Så tycker jag att det blev väldigt mycket. Att, så här,
varför tror du det är så då? Varför kan vi inte se att kvinnor också är kapabla att ljuga?
För att jag tror att män och kvinnor hatar våldtäkter och pedofili lika mycket. Alltså vi avskyr det. Det är någonting vi stöter bort människor som begår sådana fruktansvärda handlingar.
Så att, och det är väl bra?
Och det är ju jättebra. Mm. Men jag tror att det ligger så djupt i oss. Så att det finns inte, det är ingenting som är skillnad mellan könen där. Att vi tycker olika. Däremot så märkte jag när jag pratat med kvinnor om det vi har gått igenom, så är det lite, alltså jag har ju fått några på min sida, men inte alla, men så är det lite sådär att man ska förstå kvinnan, alltså vi måste förstå lite mera, vi ska förstå sig för att kvinnor kan bära på massa saker. Jag tycker jag får den responsen lite från kvinnor, medan män sätter sig ju lite mer in i situationen. Vad fan skulle hända om någon bara ljuger? Sen har jag också pratat med män som har tänkt liksom, men vad har jag gjort något som kanske blivit missuppfattat? Eller, så att killarna tycker jag känns som de ligger lite steget före nu. Det här är min egen lilla privata undersökning. Men att killar fattar lite att det här kanske inte riktigt var helt okej.
Okay. Alltså jag... Personligen tror jag att ideologi spelar ju in en del här.
Mm.
Och det är ju svårare att köpa genusfeminismen som ideologi som kille, eftersom den säger till dig att du är en värdelös person.
Ja.
Ja. Medans kvinnor får höra att de är vackra och ofelbara.
Mm.
Ja.
Ja, men det jag tror att det, alltså om du får höra att du är liksom, du ska bära på liksom generationer av skuld som du inte ens har gjort liksom. Alltså, så är det ju, det är väldigt, väldigt tungt ok att bära för män som inte kanske har gjort någonting, eller som är unga och som inte har börjat sina liv än, och veta liksom hur det har varit innan historiskt och sådär. Alltså det är ju så himla svårt att på något sätt bemöta det. Så det, om någon vill förgöra en, varför, det är ju jättesvårt att bli polare med den ideologin eller den människan som säger det. Liksom.
Ja, då måste du verkligen vilja få ligga.
Ja, exakt. Mm. Det finns ju några sådana som tycker det är viktigt, så då kan jag tänka sig att göra det. Men det tycker jag är väldigt, det är så här, det är väldigt sorgligt faktiskt att just... Att det har blivit den skillnaden och den mellan män och kvinnor, och att kvinnor kanske inte riktigt har kunnat sätta sig in i det. Och jag vet inte om det beror på, man kanske måste vara med om någonting som jag har varit med om, där det är så här, men så att man kan få den erfarenheten. Att det kan drabba ens familj liksom, eller folk man känner, eller någon man vet. Så att nej, han är inte sån liksom. Men det blir ju väldigt jobbigt om alla ska behöva uppleva det här för att vi ska kunna ändra på det och bara öppna lite, för att det smög sig in ganska mycket galenskap i det här.
Det gjorde det ju, men som du säger, kvinnorna har kontroll. Vad är det för tricks de kan ta till då? Nej, alltså, men... är det bara sexuella trakasserier, eller kan tjejer utöva våld också?
Alltså jag tycker att det är någon slags våld att anklaga någon för sexism eller våldtäkt. Det är ju en slags våldshandling. Alltså...
Våldtäkt definitivt. Då pekar du ut någon som förhatlig nog att hänga upp i ett träd.
Ja, absolut. Men jag tycker att det som är faran med det här är ju att det blir ett angiverisamhälle. Där istället för att ta diskussionen med personen som du har konflikt med. Och bara, vad fan gjorde du så där för? Eller, jag gillar inte det där eller så. Så är det nu... legitimt att det är så känsligt, alltså det är så personligt och så du kan, du kan gå till någon och bara komma med anklagelser liksom. På kanske ett fackligt ombud eller vad det nu är för någonting, att du liksom, det blir väldigt osäkerhet, och jag vet inte om vi förstår hur farligt det är att leva så att vi inte riktigt kan ta konflikter med varandra istället. Liksom. Utan att vi ska gömma oss bakom angiveri. Liksom.
Så det är konsekvensen?
Jag tror tyvärr det alltså. Jag vet inte riktigt annars hur det skulle gå till. För att det är det uppmanar till faktiskt.
Så inget har blivit bättre?
Alltså nu har ju jag då inte varit...
Och när du pratar med män så ligger de lite före menar du. Vad menar du med det då?
Alltså jag menar att männen har nog förstått lite, det är liksom rätt så säkra i det här. Att det kanske inte var så bra med att låta folkdomstolar sköta snacket. Och bestämma vem som är... Alltså att det räcker med en anklagelse så är du dömd liksom. Jag tror att killar kanske har levt sig in lite i det eftersom det är männen som var förövarna här.
Och Lotta Bromé.
Ja.
Så nu när du tittar på branschen då, du ser inte om det har blivit bättre, men kan du försöka tänka så här, vilken typ av människor var det som blev utrensade då? I den här rörelsen eller vad vi ska kalla det för.
Ja, men för den... Ja, vilka var det?
Vilka blev utrensade?
Ja, det är ju män först. Alltså nu ska vi... Det är ju inte några kvinnor då, förutom de som du kanske har räknat upp där. Men det jag tycker var lite intressant var... Just de som var administratörer i backstagegruppen var ju två regissörer, kvinnliga regissörer. Och det jag tänker lite så här... Det är som att man tror att det finns en konstant liksom pott av kreativitet eller någonting som om vi tar bort några härifrån så kan vi kliva in. Så det handlade ju om någon slags maktförskjutning i det hela. Alltså, så att,
liksom... Men så ser ju filmbranschen i Sverige ut, för den handlar ju väldigt mycket om statliga pengar och stöd.
Ja, men precis. Men samtidigt så är det ju så att du kan ju inte stoppa folk från att vara kreatörer. Det är ju inte så att någon av dem får göra en Ulf Malmros film. De får göra sin film. Men det blir ju liksom inte så att det är så här...
Men de slåss om samma pottpengar.
Ja, precis. Så på det
så
sättet...
Färre så färre konkurrenter blir det ju.
Så blir det ju. Men det finns någonting märkligt i att man tänker att det finns någonting så här konstant som man kan... Om man tar bort dem så kommer allting bli frid och fröjd. För att jag menar, de måste ju också komma på... Det måste ju finnas manusförfattare. Det måste ju vara någon som skriver eller gör... Alltså, ja, men visst, försök.
Vilka är det som är kvar då?
Jag vet inte riktigt, men...
För jag tänker så här, om jag satt som admin då och var lite cynisk för backstage.
Mm,
och så får jag in en massa lister. Och sen så kan jag välja och raka vilka namn jag vill skicka in till SVD. Och resten av namnen kan jag behålla och de kanske sitter kvar på sina positioner. Och så kan jag gå till dem och säga så här, jag hängde inte ut dig för jag har den här listan och jag har massa vittnesmål mot dig. Så ge mig pengar nu.
Ja, alltså... Det är ju det liksom mafioso-stylen. Men jag vet inte om den är helt så långt ifrån sanningen, även om den kanske är lite twistad när du säger sådär.
Jag bara förenklar hur det går till.
Nej, men jag tänkte på det, för jag studsade till på en artikel som... Det var ett uttalande som Sofia Elin gjorde i...
Skådespelerska. Ja,
precis, och hon var en av administratörerna i Tystnad tagning. Väldigt liksom, ja, väldigt populär där och hon såg som en väldigt bra talesperson och så. Resonabel och allt sånt där. Och hon uttalade sig efter Josefin Nilsson-dokumentären om, jag tror att rubriken var något i stil, det var MeToo, nu kan branschen tror att den kan andas ut, något sånt där. Och jag tyckte det var så konstigt att inte den fick mera reaktioner. För hon säger ju där att det är ingen som har... Branschen tror att den kan andas ut och ingen har frågat oss vilka man kan anställa.
Mm.
Och eftersom jag hade hakat upp mig på det där ordet med förövarlister som hade försvunnit ifrån att medlemmarna skulle inte få det, bla bla bla. Så tänkte jag att, ja men vänta nu här, det här är ju det. Det här är ju att, men vänta, vet hon vilka som inte ska få jobb?
Hon sitter på den informationen, ja.
Men hur kan hon... Tror hon att det är okej att säga? Alltså hon säger det nu.
Ja, och media rapporterar glatt vidare.
Ja.
De får ju alla pengar från samma ställe, så varför inte?
Nej, men jag blev väldigt chockad över att liksom, det blir ju som ett hot. Alltså det...
Ja, det är ett hot.
Och även om det kan vara liksom helt korrekt och det är någon som har polisdom på sig, inte vet jag, men det var så märkligt uttryckt.
Alltså. Man måste kolla med henne innan man anställer folk.
Ja, men det är ju det den säger, den där artikeln. Jag tänkte så här, men varför är det ingen som, är det hon som bestämmer nu? Alltså när beslutade vi det? Jag vet inte.
Jag tror att kvinnligheten, den svenska kvinnligheten, som då har lurats i att de är vackra och ofelbara istället för illaluktande, pruttande människor som alla andra sen barnsben. Jag tror att de alla blev lurade av de här tjejerna som de väljer till sina ledare, som i många fall är bara psykopater. Precis som män också kan vara.
Absolut.
Ja, och det här idén med att man ska hylla varandra förbehållslöst och stötta varandra i allt, det är ju ren idioti. Du curlar ju ihjäl folk. De lär sig ju aldrig ta hand om sig själva eller ta ansvar för sina handlingar. But that's my two cents on that. Men tror du det hade någonting med skam att göra det här då?
Ja, men det är ju skämmigt att bli, att i huvud taget behöva prata om, alltså så jag har ju gjort skämmiga saker nu. Jag har ju varit tvungen och ha samtal med människor som betyder någonting för mig. Det här står om min man, det är inte sant, han är en jättebra person, jag måste gå in på detaljer, och det är förnedrande. För det som är grejen med det här är ju att det här, vilka sorts offer det finns, är ju att jag fick rollen som ett slags offer. Jag fick samtal från riktigt nära vänner, kollegor, som tyckte synd om mig. Och jag hör mig själv liksom få panik och gråtskriker. Liksom. Men det är inte jag. Det är Ulf som har gått sönder här. Alltså jag är anhörig till ett offer. Jag är ett offer av den anledningen. Men inte det offer ni tror. Men jag kan inte uttala mig om det, Jana. Det här är för en bra grej. Det har varit jättebra för jättemånga tjejer. Gå vidare. Alltså då känner man att man håller på att bli tokig. Alltså det är så jävla obehagligt när någon pratar så med en. För vem, det fanns inte plats. Ulf kunde inte vara ett offer. Det gick inte. Det finns inte.
Han är ju förövare.
Man
kan inte vara både offer och förövare, eller?
Nej, men han är ju offer bara. Alltså han är ju inte förövare här. Men i MeToo så är killarna det. Alltså det är så sjukt bara. Det är så sjukt.
Vad som har hänt är ju att killarna har ju lämnat rummet nu.
Japp.
Därför att vi blev ombedda att lämna rummet. Av tjejerna.
Ja, och ni var väl inte ens inbjudna?
Och jag kan inte tala för alla killar, därför att jag tror att killar, precis som tjejer, är individer. Men jag kan säga att jag har blivit tillsagd att jag får inte säga till tjejer vad de ska göra, tycka eller tänka. För då mansplainar ju jag dem.
Ja, just det.
Ja. Så jag kan ju uppenbarligen inte hjälpa er tjejer med den här enorma clusterfuck ni har ställt till med. Så jag måste fråga dig.
Ja.
Jana, vad ska ni göra? Hur fan ska ni hantera det här då?
Alltså så här, jag tror att det är så här, nu måste vi, liksom, vi måste bli lite morsor här nu. I alla fall de som känner att de är lite morsor. Alltså nu, jag tänker på sån här, du vet, så här, mafia, italiensk maffiafilm, New York eller någonting. Och det är så här, mammorna går ut och liksom ger örfilar, liksom fan skärper nu liksom. Du vet så. Ibland får jag sådana bilder i huvudet. Eller att vi bara blir lite lejon. Nu får du vara nog. Liksom. Jag tror att det är så att jag hoppas ju genom att prata om baksidan av MeToo. Så hoppas jag ju att det kanske är fler kvinnor som kan känna igen sig i min situation. Och bara så här, nej men nu får vi nog skärpa till oss lite här. Nu kan vi inte hålla på med det här mysiga lilla gosigt. Rummet eller var kuddrummet eller vad vi är i, utan att vi faktiskt får vara liksom växa upp lite och nyktra till lite kanske och ta tag i det som har gått fel. Och en sak är att snacka om det faktiskt.
Ja, jag hoppas att det någon gång kommer till handling också.
Jag vet inte. Jag har liksom ingen social plattform. Jag är inte liksom ute och rör mig så mycket. Men man får jobba liksom ifrån sina små hörn på något sätt. I alla fall till en början. Så får man väl se om det blir något mer av det. Liksom.
Jag hoppas att du får en plattform.
Tack.
Tack så mycket för att du kom.
Tack snälla för att jag fick komma.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med avsnittets gäst Jana Fomin. Jag hoppas att det här avsnittet ger dig något att tänka på och tala med dina vänner om. Dela det gärna så vitt och brett det bara går. Och ett stort tack till Jana för att hon ställde upp. Jana är, som sagt, inte en särskilt publik person, så det finns inte så många sociala medier eller hemsidor att hänvisa till. Men det går att se hennes verk som hon har hjälpt till att skapa. Ja, det är väl bara att hyra de filmerna, antar jag. Ett stort tack till dig som stöttar den här podcasten vill jag också rikta på till exempel Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en hjälte. Har du inga pengar att ge, uppskatta dig om du följer, likar, delar och kommenterar så mycket som möjligt. Jag är nämligen shadowbannad i samtliga sociala medier, och då menar jag de sociala medier folk använder, inte Gab, vid det här laget. Så all spridning hjälper verkligen. Och grattis till dig som stöder dekonstruktiv kritik, för oavsett tystnad och teknologiska tricks verkar det som att dekonstruktiv kritik hjälper till att krossa socialismen, lägga ner public service, avskaffa folkbildningsrådet och så vidare. Även om ingen nämner det är det här som frågor drivs först, och i vanlig ordning tar det inte mer än ett litet tag innan någon idiot till politiker tar idén och så blir det pannkaka. Men framförallt ett stort grattis till att Det här är en svensk tiger, alltså boken, har sålt i över 3000 exemplar. Min bok kanske mer handlar om långsamma krediter än snabba cash, men den är minst lika spännande eftersom den har hänt på riktigt. Senaste upplagan av Det här är en svensk tiger är nu utskickad, och kommer den inte till dig som beställt den inom 2 veckor går det alldeles utmärkt att mejla till info@samistadpublishing.se. Den adressen finns också i botten av annonsen för Det här är en svensk tiger på aronflam.com. Men nästa upplaga har alltså anlänt till Sverige, det gjorde den förra veckan, och i måndags kväll så skickades allt iväg. Så snart bör du ha den, och när du har läst boken eller när du får den, ta en bild och lägg upp i sociala medier. Använd hashtagsen Det här är en svensk tiger eller DHÄEST, så kommer jag att hjälteförklara dig. Om du tycker boken är bra, det vill säga. Annars blir det diskussion, och har du rätt ger jag mig givetvis. Tack till dig som kom för att höra mig tala om tigern i Uppsala, och jag ser fram emot att träffa dig som kommer på föreläsningarna i Jönköping den 11 november och i Växjö den 12 november. Jag kommer att tala en halvtimme 40 minuter, därefter är frågor, bokförsäljning och signering den 11 november i Jönköping på kvällen alltså, och en eftermiddagsföreläsning i Växjö dagen efter, tisdagen den 12 november. Jag tar ju inget inträde, till skillnad från Linnea Claesson som enligt bloggbevakning alltså får 120 000 för en föreläsning på 3 timmar. Så jag räknar med att du som kommer köper en bok eller har köpt en bok. Så om du inte har gjort det, så går det också att visa ditt stöd på Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Eller beställa ditt exemplar av Det här en svensk tiger på hemsidan aronflam.com, där det finns t-shirts, hoodies och muggar också. Och länkar till Facebook-eventen för föreläsningarna, såklart. Kom inte om du är lättkränkt, håll dig hemma, för dina känslor sårar mina tankar. På hemsidan hittar du också länkar till artiklarna jag och Jana nämner, samt t-shirts, muggar, hoodien med den coola texten Your feelings are hurting my thoughts, och boken Det här är en svensk tiger. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.